Ja, jag känner en stor glädje att få dela gemenskapen med er här idag. Och eftersom jag inte har medverkat här förut så kan det vara lämpligt med en mycket kort presentation. Jag är egentligen inte särskilt viktig, men ni kan ju undra vem det är som står här. 1954 så föddes jag i Indien som missionärsbarn, men i mina papper står det att jag föddes i Stockholm för mina föräldrar är skrivna där. Men mina föräldrar var bara i Indien en period. Jag var 8 månader när jag kom till Sverige. Jag har aldrig varit tillbaka. Sen har jag vuxit upp som pastorsbarn. Har levt med församling hela livet. Olika församlingar, men med församling hela livet. Och är oerhört tacksam för det. Jag tror att både min pappas uppväxt, hans mamma tillhörde bibeltrogna vänner och hans pappa EFS, och arbetet som missionärer har påverkat mina föräldrar ekumeniskt, och min uppväxt har därför också påverkat mig, vilket gör att jag känner mig hemma i de flesta kristna sammanhang. Och därför är jag glad att också få komma hit och få dela Guds ord med er idag. Tack himmelske far för att vi får samlas omkring ditt ord. Vad är det? Det är fantastiskt hur du kan tala till oss var och en. Hur du kan göra olika delar av ordet levande just där vi befinner oss. Tack för att vi får leva under dina välsignande händer. Amen. Det är fastlagssöndagen idag. Och fastlag i Sverige idag påminner väl mer om semlor och fastlagsbullar än vad det handlar om i kyrkoåret. Men temat är kärlekens väg, och då tänker man i första hand på Jesu vandring när han går upp mot Jerusalem sista gången för att dö på korset. Men när jag satte mig med de här texterna och funderade kring det här med kärlekens väg, så fick jag tankar om kärlekens väg i olika dimensioner. Och det handlar om kärlekens väg som Gud går för oss. Och det börjar egentligen mycket tidigare än Jesu vandring mot korset. Hela Bibeln speglar kärlekens väg. Och jag hörde Liselott J. Andersson i Missionskyrkan, eller Ekumeniakyrkan i Nybro, igår tala om hur det börjar redan i 2 kapitlet i 1 Mosebok. Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En som är hans like. Vi människor, vi är inte skapade för att leva i ensamhet. Vi är skapade till gemenskap. Gemenskap med Gud och gemenskap med varandra. Vi behöver varandra. Men Jesu vandring mot korset, och då är den föreslagna evangelietexten idag är från Lukas 10 kapitel. Jag tänker bara precis läsa början av den texten. Lukas 10 och från vers 32. Det var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. Det var fyllda med bävan och det som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästen och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Om vi läser Bibel 2000, nu läste jag folkbibeln, om vi läser Bibel 2000 så står det på olika ställen före där. I kapitel 8, första gången Jesus talar om att han ska lida och dö. Kapitel 9, andra gången att han talar om att han ska lida och dö. Och här i kapitel 10 så är det alltså 3:e gången han talar om att han ska lida och dö. Och ändå kan lärjungarna inte ta in det här ordentligt. Men de vet ju att Jesus har blivit hotad med stening tidigare i Jerusalem. Och så är det farligt att gå dit, och ändå så går han dit. Och så när han då berättar också att överste prästerna och det skriftlärda, det ska döma honom till döden. Det stämde inte med lärjungarnas bild av Messias. Lärjungarna, de 12 apostlarna, de var nu övertygade om att Jesus är Messias. Och så förväntar de sig att han skulle upprätta Davids rike. Och så talar han om att han ska lida och dö. Och att det är de skriftlärda och överste prästerna som ska utlämna honom till det här. Det går inte ihop med deras bild. Allt det de har lärt sig tidigare, det stämmer inte. Och därför har de kanske nästan slutat lyssna när han kommer till att han ska uppstå från de döda. Därför att de hade huvudet så fullt av frågor. De kunde inte ta in det. Men Jesu vandring mot korset, det är kärlekens väg för oss. Han dog för våra synder. Men del två, kärlekens väg, kan också vara hur Gud leder oss på olika sätt genom livet. Därför att han älskar oss så leder han oss. Och då går jag tillbaka till första Mosebok 12. Där säger Gud till Abraham: Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och Abraham, han går iväg. Gud leder honom bort från Mesopotamien till Kanans land. Han går iväg, han vet inte riktigt var han ska komma. Men Gud leder hans tankar och för honom vidare. Och när han kommer till Kanans land så får han höra: åt dig och dina efterkommande ska jag ge det här landet. Hela det land du ser ska dina efterkommande få. Kärlekens väg var hur Gud ledde Abraham. I femte Mosebok kapitel 29 så talar Mose till Israels folk och rekapitulerar egentligen hela ökenvandringen. Och så säger Gud genom Mose i femte Mosebok 29 vers 5 och 6: jag ledde er i öknen i 40 år. Era kläder blev inte utslitna på er, inte heller sandalerna på dina fötter. Ni fick inte bröd att äta och inte vin eller starka drycker att dricka, för att ni skulle veta att jag är Herren er Gud. Gud ledde dem genom öknen, och samtidigt som han leder dem så gör han ett under med dem hela tiden. Dels så ger han dem manna och vaktlar. Han ger dem vatten ur klippan. Och Paulus skriver i första Korintierbrevet att den klippan som följde dem var Kristus. Det var på något vis en vattensprutande klippa som följde med dem genom öknen. De fick vatten vad de behövde. Och kläderna slets inte ut. Det är ju tur att man inte var modeförsäljare på den tiden. Det hade ju inte gått. Ingen behövde köpa nya kläder, inte ens köpa nya skor. Nej, Gud gjorde under. Och så kunde de gå och de fick mat att äta där i öknen. Gud gav dem kärlekens väg, hur Gud ledde dem genom öknen. Från slaveri till löfteslandet. Och i andra Mosebok 13 kapitel så visas det hur Gud ledde dem. Andra Mosebok 13, 17 och 18. Nej, förlåt. Först tar vi vers 21 och 22, men andra Mosebok 13. Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldpelaren på natten. Läser vi andra, tredje, fjärde, femte Mosebok så märker vi hur många gånger Israels barn avviker från det de skulle göra. Det är avgudadyrkan, de blandar sig med folk de inte skulle blanda sig med. De tar och går inte in och intar löfteslandet när de skulle, utan de är rädda för de som finns där. Och så vill de vända tillbaka, och ja, det är en massa elände hela vägen. De gör allt möjligt de inte ska. Och ändå så leder Gud dem med molnpelaren. Och jag kan tänka mig att det där molnet över dem, det var inte bara för att leda dem vilken väg de skulle gå, utan det gav också skydd under ökensolen för att de inte skulle brännas sönder. Och så var det eldpelare på natten som lyste dem. Så kunde de gå både dag och natt. Jag har jobbat ungefär 12-13 år som nattvakt, och i och för sig är det skönt att sova på dagen om man har gått på natten. Men Gud gav dem kraft. När han tyckte att de skulle gå i flera dagar så fick de den kraften de behövde, och ibland fick de slå läger och ligga i flera månader på samma ställe. Gud gav dem vad de behövde, och han ledde dem kärlekens väg från slaveri till löfteslandet. Och i andra Mosebok 23 och vers 20. Se, jag sänder en ängel framför dig, och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Gud sänder en ängel framför dem som ska leda dem för att de ska hitta rätt. Och i andra Moseboks 13 kapitel så får vi en förklaring till varför de skulle gå som de gjorde. Även innan de hade börjat och göra uppror och därför fick 40 år i öknen. Andra Mosebok 13. Ja, nu var det första Moseboken. Andra Mosebok 13, vers 17 och 18. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisternas land, fast det var den närmaste vägen. Gud tänkte nämligen att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Därför lät han folket ta en omväg genom öknen mot Röda havet. Gud visste att folket var svagt. Gud visste att han behövde hjälpa dem på traven. Han kunde inte bara leda dem ut ur Egypten, han var tvungen att följa dem. Och så står det att Gud förstår att skulle de gå närmaste vägen, följa Medelhavets kust upp till Kanaans land från Egypten, så kommer de att bli räddade, hotar krig från filisterna, och så kommer de att vända tillbaka. Alltså ledde Gud dem en omväg. Jag tror att en hel del av oss har upplevt, när vi ser tillbaka på livet, att Gud har lett, och ibland har det varit omvägar. Vi tyckte att det kunde väl vara en spikrak väg, men det har inte alltid varit det. Men när vi ser tillbaka så kan vi se hur Gud har lett också när det har varit omvägar. Och så har vi kunnat gå vidare. Vi har varit frågande ibland, men Gud har lett. Jag tror att vi alla egentligen, om vi var lite frimodiga, vi skulle kunna ha vittnesbördsmöte här i flera dagar om hur Gud hade lett oss personligt på kärlekens väg. Vi har alla upplevt olika gånger hur Gud har lett, hur Gud har hjälpt, hur Gud har varit med. Mycket förstår vi inte hur saker och ting har fallit på plats i livet. Men andra saker så ser vi tydligt när vi ser tillbaka. Hur det hade kunnat bli helt annorlunda om vi hade gjort andra val. Men hur Gud har varit med. I bergspredikan så säger Jesus: den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Men det går att gå två i bredd. Pelle Karlsson sjunger: jag håller hans hand. Och om det vore jag som skulle hålla hans hand, jag förstår hur Pelle tänker. Men då är det risk att jag släpper. Men det är Gud som håller min hand. Och han har inte släppt. Och så leder Gud oss genom livet. Jag föddes på en missionsstation. Kom till Sverige 8 månader gammal. Fick växa upp de första åren i EFS-kyrkan i Helsingborg. Fick börja söndagsskolan där när jag var 2,5. Jag hade en förmåga som liten att sitta still och inte stöka, så jag kunde få vara med även om jag kanske var för liten. Som 3-åring så flyttade jag till Västergötland. Min pappa började resa som riksevangelist. Och så fick jag växa upp i söndagsskola i pojkgruppen. Börja spela blås i en blåsorkester där i kyrkan. Som 10-åring hamnade jag i Stockholmsområdet. Och på olika sätt har det funnits människor runt omkring mig som har varit föredömen för mig. Under 4 år så arbetade jag som häktespastor i Kalmar. En dag i veckan. Väldigt många av dem som jag träffade där hade saknat goda förebilder. Både i familjen och utanför familjen hade de saknat goda förebilder. Medan jag har haft så många förebilder att jag skulle inte kunna räkna upp dem. En del har jag glömt, men de fanns där då och hjälpte mig att mogna på olika sätt. Att lära mig saker i livet. Att lära mig vad som är rätt och fel. Föräldrar, släktingar, men också andra. Ungdomsledare och andra i församlingen. Och så har jag fått lära mig och se hur Gud har lett mig och hjälpt mig genom olika kärlekens väg i 65 och ett halvt år. Men så blir det också tydligt när vi läser Bibeln att kärlekens väg, det är vad du och jag ska gå för varandra. Och det är kanske den svåraste biten på ett sätt. Det andra är ju bara att ta emot. Men det får också konsekvenser. Inte så att vi kan få en plats. Göte Strandsjö skrev en sång om Gud var som vi. Så skulle det alldeles säkert gå bra att köpa den plats som man ville ha en gång i Guds himmelska rike. Vi kan aldrig förtjäna plats i Guds rike, men vi får ta emot den. Men Gud kallar oss att gå kärlekens väg för varandra. I 5:e Mosebok, kapitel 10. Vers 18 och 19. Han skaffar den faderlösa och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Han älskar änkan, främlingen. Tvärs igenom hela Bibeln så kan ni konstatera hur Gud har ett särskilt hjärta för änkan, den faderlöse och främlingen. Och det var de som var svagast i det samhället på Bibelns tid. De som inte riktigt kunde bevaka sina egna rättigheter. Änkan, den faderlöse och främlingen. Det var de Gud la ett särskilt ansvar på samhället. Ta hand om änkan, den faderlöse och främlingen. Det kanske ser lite annorlunda ut i vårt samhälle idag. Men i överförd betydelse så är du och jag kallade att hjälpa de som behöver hjälp. Ibland är det lätt att hjälpa. Vi har en härlig pingstvän i Nybro, Inge. Han har inte haft ett helt lätt liv. Men när vi har gemensamma gudstjänster så ringer han mig. Kan jag få skjuts till kyrkan? Det är klart att han får skjuts till kyrkan. Det är självklart att han får skjuts till kyrkan. Problemet är ju inte de som ringer och ber om skjuts till kyrkan. Problemet är ju de som inte vill komma till kyrkan. Jag har en annan god vän. Och hon har så svårt att be om hjälp. Hon har kört så många till kyrkan genom hela livet. Och nu kan hon inte köra bil längre för att hon ser inte tillräckligt bra. Hon är 88 drygt. Och vad jag har svårt att övertyga henne om att ja, men du får ju säga till församlingen att du behöver hjälp. De vill skjutsa dig till kyrkan bara du vill komma. Ja, men jag vill inte vara till besvär. Ja, vad är det för en dum uppfattning? Att inte vara till besvär, det är klart. Vi ska be om hjälp. Om vi inte kan ta oss till kyrkan själva så ska vi be om hjälp. Men om det är den där som är så blyg eller försynt eller inte vill vara till besvär, så är du och jag kallar att försöka se de där personerna som behöver hjälp för att ta sig till kyrkan. Och det är ju positivt. Andra gången kan det vara betydligt tuffare att gå kärlekens väg för en annan människa. Det är de enkla bitarna att bjuda på skjuts när man har bil och körkort och bensin i tanken. Det är ju inga problem att ge skjuts till kyrkan. Men du och jag, vi kallade att gå kärlekens väg för varandra. Och i avskedstalet i Johannes 13, vers 12-17. Så har Jesus tvättat lärjungarnas fötter. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen, tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Jag har gett er ett exempel. Vi som av nåd har fått växa upp i kyrka och församling, vi har sett många goda exempel genom livet. Visst, det finns också sånt i alla församlingar som inte borde vara där. Vi är människor och det är brister. Men vi har sett många goda exempel på tjänande. Och så säger Jesus: jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort. De flesta av oss här skulle jag tro, vi ser rätt så pigga ut de flesta. Vi klarar nog av att tvätta våra egna fötter än så länge. Men det, där man gick i sandaler utan strumpor, man behövde tvätta fötterna när man kom in, det var dammigt. Och det var egentligen ett slavgöra. Om det fanns slavar, då var det de som fick tvätta fötterna. Och så tar Jesus och tvättar fötterna och visar att han har kommit för att tjäna. Och så säger han: jag har gett er ett exempel. Och så ska vi betjäna varandra. Det är kärlekens väg. I Psaltaren 25 och från vers 4. Herre, visa mig dina vägar och lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Visa mig dina vägar. Vad Gud behöver visa oss är kärlekens väg, vad han har gjort för oss. Men han behöver också visa oss kärlekens väg, vad vi kan göra för varandra. Och ber vi Gud visa oss sina vägar, så kommer han att leda oss. Och i Jeremia 31 och 9 Överskriften för det kapitlet är Israels kommande frälsning. Men det gäller Guds folk i alla tider. Gråtande ska det komma, men jag ska leda dem. Där det går bedjande fram, jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där det inte stapplar. Jag ska leda dem där det går bedjande fram. Det är vår uppgift, är att be om Guds ledning, och då har han lovat att han ska leda oss. Tack himmelske far för att vi har fått stanna upp inför ditt ord. Herre, hjälp oss att se vad vår uppgift är när det gäller kärlekens väg. Och hjälp oss att i tro ta emot att du har gått kärlekens väg för oss. Och tack för all ledning, allt beskydd vi har fått genom livet så här långt. Tack för att du inte överger oss. Tack för att du håller vår hand. Hjälp oss så att vi inte vill gå bort ifrån dig. Amen.